in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night, it's a different world.
Just det, det är Summer in the City med Loving Spoonful och John Sebastian någon gång från mitten på 60-talet, och nu är det ju Summer in the City eller Summer in the Suburbs, eller hur, Ansan din Lindgren?
Ja, det är här vi i orten, heter det så?
Orten heter det. Exakt så. Ja, ja. Och nu ska vi göra ett sommarprogram, du och jag.
Ja, nu är det ingen sån här prat om sig själv, utan vi ska intervjua varandra.
Sånt som man gör när man inte har tillräckligt med program, eller?
Precis.
Så att Magnus Pettersson inte slipper vakna klockan 3 på natten och höra ett gammalt program.
Alltså, vi måste bry oss om våra lyssnare. Och Mappe är en av våra bättre lyssnare. Han har lyssnat under alla år. Mm. Och när han vaknar mitt i natten, då skickar han sms mitt i natten också.
Jo, tack. Och det är ju underbart faktiskt.
Det är underbart. Ja. Så för hans skull... Mappe, när du lyssnar på det här är bara för din skull vi hör programmet.
Så är det ju.
Nej, men vi ska väl försöka att göra lite, vad ska man säga, radiohistoria.
Ja, lite grann. För lite att det är inte alla som känner till var, när och hur det här började med Tyres och radion.
Nej, och nu är det du som är programledare.
Såklart.
Niklas Wennergren.
Absolut. Mm.
Sen kommer vi byta under program, då blir jag programledare.
definitivt. Ja. När började man med Tyres radion?
Alltså, det var ju på den tiden innan internet. Ungefär när du föddes. Nej, jag skojar. 1985, hur gammal var du då?
20.
Det var 20.
Ja, men ändå 20. Ja.
Då, det var då man startade med närradio. Mm. Det var väldigt inne. Då fick ju alla föreningar börja sända radio. Då trodde man att alla föreningar skulle sitta och sända dygnet runt.
Mm.
Och 1985 så försökte väldigt många föreningar börja sända. Men då var det så här, på en speciell tid, klockan 19 på en tisdag, då sände jag Radio Tuff.
Just det, precis. För jag kommer ihåg de här lapparna som man satte upp på busskurer och alla möjliga ställen. Jag tänkte ju så. Man fan lyssna på det där.
Ja, men då var man tvungen att rätta in en speciell tid. Ja. Och sen var allting live.
Precis, och det var ju...
Missar man så missar man.
Ja, exakt. Och det var väl det som inte riktigt funkade.
Så var
det
även på
när man är 20.
Ja, men så var det när man var på Sveriges Radio. Ja. Allt, det fanns ju inget internet. Det fanns ju inget sätt att lyssna efterhand. Det fanns ju, då var man ju tvungen att spela in på kassettband om man skulle liksom höra något program. Man hade ju video. Liksom, det var ju inte, man kunde ju inte, det fanns ju inget play.
Nej.
Nej. Det här förstår ju inte människor.
Man kunde ju inte... liksom ställa in ett kassettdäck på en tid.
Nej.
Utan man satt ju där vid radion, om det var något så här hitprogram, så satt man ju med bandspelaren intryckt och spelade in. Det var ju därför folk var så arga, för att Klasa Geijerstam pratade i låtarna.
Alltså, okej. Okay. Jaha. Ja, men alltså, radiohistoria är ju det. De första 10 åren, alltså 85-95, då blev det ganska mycket tystnad, för att det blev ju inte fullt i radion.
Nej.
Och det var då man började med en slinga 95. Och det var det som blev succén.
Vem var det som kom på den grejen? Var det Åke?
Alltså, Åke Sandin var ju en av dem som drog igång sitt radioprogram Radio Tuff.
Mm.
Och när alla andra ledsna så fortsatte han. Och hans tekniker, som hette Edmondo Aróspides, han som var från Peru, han kom på det här med att man kunde skaffa ett kassettdäck. Alltså, man kunde byta alltså kassettdäck och byta kassettband. Så han la in, och då fick man bara plats med 6 kassettband. Alltså blev det 12 halvtimmes intervjuer som kördes i en slinga från 95 och framåt.
Det är ju makalöst.
Mm. Sen blev det så småningom digitalt. Mm. Men det var ganska sent det blev digitalt.
Mm. Men slingan rullade på, och du jobbade på Sveriges Radio.
Sveriges Television.
Så är jag just med bilden. Ja. Men när började du egentligen göra program med din
alltså
pappa?
Alltså, när det började bli hemsidor så hjälpte jag till med hemsidan. Och min son, som heter Theodor Lindgren, han hjälpte till också göra hemsidan. Och då började vi med det. Och sen började vi försöka spara ner programmen så att man kunde lyssna på dem. I alla fall de program som gick. Ja, inget arkiv, men de aktuella programmen. Då la vi dit ljudfiler. Det var jättenytt och jättefint. Och jag kommer inte exakt ihåg när det var faktiskt, när vi började. Jag tror att det var typ 2008-2009, någonting sånt där kanske. Och då blev det så småningom... Sen gjorde vi om hela, alltihopa, 2013.
Ja, det var dit vi skulle komma till. Vad hände då?
Då orkade inte åka köra längre.
Nej.
Och då var vi tvungna att ta över. Och då började
Vilka var vi?
Ja, det var jag och Theodor, min son. Och då var det så att när Åke inte orkade ta över försökte jag hitta någon ny Åke Sandin. Och då hittade jag Leif Bratt.
Han är ny Åke Sandin?
Ja, men han gick ju på då att han kunde göra program. Då gjorde han 3 program i veckan, stackaren.
Ja, just det, för att du hängde upp allting på Leffe.
Ja, men det, innan det så var det Åke Sandin som gjorde 4 program i veckan i 20 år.
Och så hade han ett heltidsjobb vid sidan av.
Ja, så du fattar hur jobbigt det var.
Ja.
Men det som hände då, det var att jag började rekrytera folk. Och jag tog alla.
Hur hittade du de här personerna?
Ja, det var Gunnel Agrell Lundgren hade börjat göra lite program för SeniorNet.
Okej.
Och sen, vet du, Jerker Pettersson hade gjort något program själv, för han kunde det här. Så vi liksom, det var olika människor som blev intresserade. Och så fort jag hittade någon som verkade smart, rolig. Och när jag träffade dig, Niklas. Nej, men...
ja, där fick du ju båda grejerna i...
Och snygg.
Och snygg. Så är det ju.
Ja, men alltså, någonstans så fattar jag att ingen kommer orka göra 4 program i veckan själv.
Nej.
Och det behövde breddas. Och då behövde man ju människor med lite olika inriktningar. Så vi, ja, jag tror att när vi har varit som flest har vi varit 12 programmakare.
Okej, okay. Så är det ju. Och några har ju fallit av på vägen.
Ja, du har ju lyckats få någon som har hållit på... När man sa så här, gör du 10 program så får du en egen podd.
Just det, så var det ju. Det körde vi med ett tag.
Och sen när José hade gjort 10 program, då var han klar.
Ja.
Nej, men alltså det finns ju...
José är intensiv.
Men det är det som är grejen, att hitta folk som orkar hålla på. Vi har haft olika människor som har gjort program, men att hålla ut länge. Så nu är vi kanske 8 eller 7, beroende på hur man ser det. Som levererar i stort sett varje vecka. Och jag nu som är redaktör kallar jag mig för. Bara för att det är jag som sätter ihop den slingan.
Ja.
På fredagarna måste ni leverera programmen. På torsdag brukar jag alltid fundera. Undrar, det kommer några program?
Jo.
De smäller in där sen på fredagen.
Ja,
sen finns det en, jag ska inte säga vem, som väntar till på söndag.
Ja, men det har ju sin förklaring kanske. Eftersom man sparkar boll på lördagar.
Ja, jag vet. Ja, men det här har gjort att det har ju varit väldigt mycket lättare nu. Och sen måste jag säga att många av de här nya programmakarna som Katarina Johansson Nyman, hon är jätteduktig. Alltså, vi har olika inriktningar, olika intressen.
Det är som en lite som olika kanaler.
Ja, sen gör det kanske ingenting att vi liksom ramlar in i varans områden. Lena Hjelmerus har ju liksom doktor Lena, men även vi andra kan ju också göra hälsoprogram.
Ja.
Så det blir ju lite grann vad vi tycker.
Ja, det kan man väl säga. Det var ju faktiskt om vi, José Barrison som vi nämnde, han gjorde ju en del hälsoprogram om träning och sådana här saker. Ja.
Så det gör ju ingenting. Sen lyssnar ju inte alla på... Det är bara Mappe som lyssnar på alla program.
Ja.
Hej Mappe.
Och min granne också.
Ja, alltså,
jag vill hälsa till honom också.
Men det är också så här att de gånger vi har haft sändningsavbrott... Ibland har vi haft problem med sändaren. Det var elsystemet eller vårt backup-system som inte funkade. Då var det väldigt många lyssnare som hörde av sig och undrade vad är radion? Så vi har ju trogna lyssnare som lyssnar väldigt ofta. Sen är det inte alla som hör av sig. Så att vi är glada med de lyssnare som bland mejlar, smsar och hör av sig och talar om vad de tycker.
Ja.
Och jag märker det när jag går ner i centrum att det är massa människor som nickar åt den, om man undrar, är det en gammal granne eller en radiolyssnare?
Ja, det där med bilder är ju bra på många sätt.
Ja, ja.
Men under alla de här åren då, sedan 85, vad blir det?
Alltså, jag har nu ett lager med radioprogram. 6000 radioprogram har jag.
Ja, det var det jag skulle komma till, men det var inte det som var frågan. Vilken är den mest celebra gästen?
Alltså det beror ju helt på vad man tycker. Det finns ju alla möjliga olika politiker har ju varit med. ja, på Tyresradion. Och så fort någon politiker har närmat sig Tyres och varit med på något möte så har de också blivit intervjuade.
Mm.
Så vi har haft liksom de, i stort sett, ja, de ministrar, olika sorter, har vi blivit intervjuade. Sen finns det ju sådana här, typ Lars Werner. Vi kommer, i sommar lägger vi på många såna gamla godingar med, ja, typ gamla Tyres-profiler som har varit med. Så att vem som är viktigast, det är jättesvårt att veta.
Det var inte med sitt svar.
Ja, men vem tycker jag?
Nej, men ibland... Vad tycker du själv? Har vi haft någon kunglighet med?
Nej, absolut inte.
Nej.
Vi har inte haft någon kungligt boende här i Tyresö.
Nej, men jag tänkte, de var väl här på någon Eriksgata någon gång, var
de
inte det?
Jo, det var de. Men där, jag tror inte man fick intervjua dem hur som helst.
Nej. Stefan Löfven har väl jag intervjuat?
Du bara stack fram en mikrofon framför munnen på honom,
ja,
och då kastade hans presssekreterare sig framför, eller hur?
Ja, ja.
Det var inte bara att kasta fram en mikrofon.
Nej, men Steffe och jag, vi kör lite laid back där, oss emellan.
Ja, fast så funkar det inte med de här. Nej, men vi har haft en rad kändisar. Alla partiledare som har varit här ute har ju blivit intervjuade i olika omgångar av min far.
Mm, naturligtvis.
Ja.
Om vi tänker, finns det några andra genrer än politiker som är kända?
Ja, självklart finns det. Men om ni på, ja, men vi har haft alla möjliga, vi har haft i Fråga doktorn till exempel, Susanna Axel var här och blev intervjuad.
Just det. Och din pappa intervjuat Ronny Hellström.
Precis. Och du har väl intervjuat,
ja,
Ronny Hellström.
Ja. Oh, ja.
Och vi har ju haft Roland Schytt var ju en vän.
Rolle.
Ja, som jag skrev KD-spelen. Och det går också som en repris nu i sommar.
Ja.
Så att jag lägger på väldigt mycket gamla repriser av de här kända personerna som vi haft på radion.
Ja.
Hasse Gynge är en lokal Tyresö-kändis.
Ja.
Honom får vi höra när han pratar ihop med Lars Werner. Det programmet heter Lasse och Hasse.
Det är bra.
De var kompisar.
Låter lite som Humle och Dumle.
De var kompisar,
ja,
i Hanviken.
Okej. Okay.
Mm.
Ja. När får vi höra Lale bli intervjuad i Tyresradion?
Du menar att Lale bor i Tyresö?
Hon har flyttat till Tyresö.
Då tycker jag så att den som är kulturreporter...
Visste att det där skulle falla tillbaka när jag ställde frågan.
Ja. Nej, men man kan ju säga så här, alltså vår radio har ju inte varit så här, vi intervjuar kändisar. Vi intervjuar alla människor som har någonting att berätta. Vanliga Tyresöbor.
Det är väl det som är vår grej.
Ja.
Att även en grävmaskinist är en kändis i Tyresradion.
Ja, och lite grann nu så har jag upptäckt det när Åke Sandin avled då för ett år sedan. Då tog jag hand om 3000 kassetter och minidiskar, alltså gamla intervjuer.
Minidiskar, det är ju helt fantastiskt. Den, ja, den slog ju aldrig, den där.
Nej, det gjorde inte. Nej, men det, den fanns här.
Och jag vet ju att många av mina teknikintresserade kompisar var ju så här, man måste köpa en minidisk.
Det var liksom det första digitala man hade.
Ja, det kom före CD-skivan kanske, nej.
Jo, jag tror det faktiskt, i samma veva. Men det var liksom en inspel, det var liksom fortsättning på kassettdäcket.
Mm.
Men det jag upptäckt då när jag har lyssnat på många av intervjuer, när Åke Sandin då var i 60-årsåldern, då intervjuade han kompisar som var i 60-årsåldern. Och då intervjuade han till exempel Arno Livs, Arno Severinsson. Han intervjuade Lennart Rönn. Han intervjuade de Tyresö-profiler vi hade då.
Just det.
Och 25 år senare, då är de allihopa döda.
Ja, och det är ju en viktig del av vår historia.
Ja, men då har jag kommit på den obehagliga insikten att nu är jag i 60-årsåldern.
Ja.
Och mina kompisar är i 60-årsåldern.
Mm.
Så nu har jag börjat intervjua sönerna och döttrarna till dem som... Så jag har börjat intervjua till exempel Hasse Sandelius. Jag gick i samma skola som honom.
Mm.
För mig är han en liten kille bara för att han gick en årskurs under mig.
Ja, det är klart, så blir det ju.
Men upptäckte nu att vi alla är plus 60 och många av oss har gått i pension.
Mm.
Att intervjua Jack Thomasson på bokaffären.
Mm.
Nu måste jag intervjua dem nu. För att om 20 år, då är vi döda.
Jag tänkte säga, du digitaliserar nu, för jag tänker fan inte städa upp det där efter dig.
Men det är det som är grejen, att den historia som vi kan berätta, vi som flyttade hit på 60-talet när Bollmora byggdes.
Ja.
Det är det som är den riktiga historien nu.
Ja, det är ju faktiskt.
Inte slottet eller även om det är Kumla herrgård, det är också historia. Men den historien är ganska, vet du det, väl dokumenterad. Mm. Men den moderna historien.
Betongromantiken, som vi säger. Ja, vi som flyttade hit med våra föräldrar som kom från Karesuando, Vänersborg, Lappland, Borlänge kanske till och med. Ja. Och vi levde ju i den tron att så här var det överallt faktiskt.
Ja.
Och det var det ju inte.
Nej.
Utan det här var ju Rosengård.
Ja, det här var den tidens. Bollmor hade ett väldigt dåligt rykte.
Väldigt dåligt rykte.
Och det fattar inte vi som bodde här.
Nej, jag var faktiskt 20 år innan jag hörde det första gången när min blivande sambos mamma sa till mig så här. Vi har varit så oroliga för att Mia skulle flytta till Bollmora.
Mm.
Men det verkar ju vara rätt bra här, sa hon.
Mm. Men det var ju det som var.
Ja.
Alltså vi som växte upp här, och det tycker jag är fascinerande när jag har intervjuat de här människorna som är min ålder. För att vi var ju lite vind för våg.
Ja.
Och jag, nyligen så intervjuade jag ju Lars Navarro.
Mm.
Lasse Navarro, som gick på Nyboda. Och han berättade om en ganska tuff värld. Och den såg jag, men jag var inte den tuffa. Så att, men det har ju varit mycket saker som har hänt här ute.
Definitivt.
Mycket mellanöl var det, mycket droger faktiskt.
Ja, oerhört mycket droger. Jag hade ju kompisar i årskurs 5 som rökte braj.
Ja, och det var ju en föräldrageneration som brukar säga de hade ingen aning om det här.
Nej.
Det var långt innan det här var liksom poppis, att man förstod. Mellanöl fattar man vad det var. Så vi har ju haft, vad ska man säga, men när man frågar folk, hur var din uppväxt? Så trots att den var tuff, så säger de flesta, vi hade det jättebra. Och gissa vad som räddade många?
Nej, berätta.
Ja, men det vet du. Vad var det som gjorde
att...
vad var det som gjorde att många av de här killarna, att det gick bra för dem? Du var killar.
Ja. Sporten.
Ja.
Ja.
Det var ju att väldigt många av de här tuffa killarna, de var med. Det var så mycket idrottsgrejer här i Tyresö.
Så var det ju. Alla spelade. Även tuffingarna var ju med i fotbollslag.
Ja.
Och mestadels. Eller hockeylag.
Eller handboll. Eller vad det nu var för någonting. Eller orientering. Ja. Eller vad sjutton. Idrott var så stort.
Ja.
Och föräldrarna var väldigt engagerade i idrottsföreningarna.
Det var de ju faktiskt.
Och det räddade många.
Mm. Så att det är ju så. Jag brukar ju göra program med Bosse Furegård. Han är ju också egentligen en förälder.
Ja.
Och det är tack vare hans son Kenneth som fotbollen tog fart här.
Ja, precis.
Eftersom när Bosses fru låg på BB så bjöd han hem sina polare på bärs istället för att sitta och hälsa på som man gör nu. Och så startade de kvartersfotbollen på det sättet.
Ja, och det är det som är fantastiskt. Så det vi ska syssla med nu, det är ju att dokumentera Tyresös historia.
Ja. Mm. Och den som Bollmoras historia, kan man väl säga.
Liksom Bollmoras historia.
Från slutet på 60-talet och
en bit upp. Och även Trollbäcken blir det ju lite grann.
Ja,
det
naturligtvis.
Ju så, ja, men jag kan ju mest Bollis. Nu, då heter det Bollis och Trollis.
Bollis och Trollis,
ja. Vi slogs mot dem.
Oj!
De kom.
Det menar
vi åkte moppe mot Trollis.
Ja, det var ju någonting som kunde hända. Man kunde bli jagad av mopperaggare från Mellanbergsvägen.
Så var det. Niklas, nu tänker jag ta över och bli programledare och intervjua dig lite.
Tack för att jag fick komma till programmet.
Ska du hälsa till Mappa också?
Jag vill hälsa till Magnus Pettersson. Och jag hoppas att det blir grillning snart.
Uh-huh.
Som du har sagt att det ska bli. Nu när coronan släpper.
Yes, yes.
Och då ska jag och Ann och några till åka till...
Krusboda.
Björktäckegången.
Ska vi?
Jajamän.
Ja. Men förutom att vi då vänder oss till Mappe förstås och alla andra lyssnare. Så... Jag vet att jag tyckte att jag hittade ett fynd när jag för första gången lärde känna dig, Niklas.
Mm. Ja, det är många som har fått den.
Kommer du ihåg hur vi lärde känna varandra?
Kan det ha varit så att det var i valrörelsen 2014 kanske?
Ja, jag var ju då lite avdankad. Eller, jag höll på att trappa ner politiken 2014.
Mm.
Valet 2014.
Just det. Vi delade ut blommor.
Det gjorde vi.
Ja, så var det.
Och sen, både du och jag är liksom socialdemokrater då. Och då plötsligt stod vi i centrum.
Ja.
För det var det enda jag tyckte var okej att göra inför
valet. Jag tror att det var det enda jag gjorde. Jag var lite obekväm med det där.
Jag gillade att stå. Jag gillade inte knacka dörr.
Då tänkte jag att jag var tvungen att göra någonting.
Samma här.
Och så fick jag stå med någon som jag aldrig hade sett förut.
Precis. Och då hamnade du och jag bredvid varandra.
Mm-hmm.
Och jag trodde att jag kände hela centrum.
Det gjorde du inte. Det minns jag. Det var ingen som kom och pratade med dig.
75% kom och var jätteförvånad. Står du här? Är du sosse? Sa till dig.
Det är helt riktigt.
Ja. Och då kom på att oj, hur kan du känna så här mycket folk?
Ja, det är ju beroende på föreningslivet, mycket beroende på att man faktiskt är ute här på lokala konditorier.
Men det var också så att du var ju fotbollstränare också, va?
Jag var fotbollstränare i 25 år, så att väldigt, väldigt många av de här 40-åringarna. Jag började ju väldigt tidigt, jag skadade mitt knä när jag var 21.
Mm.
Så jag började ju väldigt tidigt att träna lag.
Just
så att de första killarna jag hade, det var i en annan klubb i Järnskede. De var ju bara 8 år yngre än mig.
Ja.
Vilket man ju liksom helt plötsligt när man, för jag spelade fotboll ganska länge, och helt plötsligt så spelar man ju mot dem. För de var ju inte så himla mycket yngre. Och sen så flyttade jag ju hit till Tyres, så de killarna var ju ytterligare ett år äldre, så de är ju, det brukar vara en som sa, ja, vi är ju jämngamla, säger han. Men jag är ju det är väl inte.
Ja, men förstår du, i vissa år är det här väldigt viktigt att man är 1 eller 2 år yngre.
Så är det.
Och när vi kommit upp i den här åldern, så jag tror ju nästan att jag är jämnår med dig, Niklas.
Ja.
Fast jag är mycket, mycket äldre.
Det är det ju. Definitivt. Oh, ja.
Men det som också var fascinerande när jag pratade med dig då i början, det var att du var en av dem som gick ner till det du kallar för Bollmoravallen.
Just det.
Varje helg och titta på matcherna. Mm. Så du kunde ju dessutom sporten.
Ja, obja.
Och då började jag övertala dig, för jag tänkte, sport har vi inte kört på radio.
Är övertala samma som att lura?
Ja, det är samma
sak. Okay.
Ja,
okej. För det här är ju faktiskt så här. Jag kan säga, du är ju kanske, du är inte riktigt lika lurig som vår ordförande i Enskede IK, som tyckte att, som heter P.O. Lindahl, kallades för Saxen. Även, han sa till mig så här att nu när du är skadad så kan väl du hjälpa Anders med ett lager. Ja, för 17, vad kul.
Ja,
det är så. Och sen två veckor senare så säger Anders, ja, det här blir ju sista gången för mig, när vi åkte på läger till Katrineholm. Det blir sista gången för mig, för P.O. har väl sagt att jag ska sluta. Nej, det hade han inte gjort.
Det är så man gör. Men det som var roligt, jag intervjuade dig första gången 2015.
Mm.
Då hade du opererat ditt knä.
Igen.
Okej, var det?
Ja, jag har gjort 7 knäoperationer. Ja.
Och då intervjuade jag dig om ditt liv, och sen lärde jag dig hur man gjorde radioprogram helt enkelt.
Mm.
Och det som var bra då, det var ju att du hade ett fantastiskt bra kontaktnät. Så då började du intervjua alla möjliga i sport, Tyresö sportvärld.
Ja.
Och för mig var de helt okända. För det stod ingenstans om sporten.
Nej, det dog ju med gamla Södernyheterna och sånt där, som faktiskt hade fokus på de lokala lagen. Det har ju varit en tid, kanske 20 år, där det har varit totalt journalistiskt mörker över just idrotten i
vissa
kranskommunen.
Kranskommunen och i vissa serier.
Ja, om man inte ligger tillräckligt högt. Och då var det ju helt plötsligt för mig väldigt enkelt, för jag upptäckte ju jättesnabbt att alla de här som spelade och var ledare i de här lagen, de tyckte ju att wow, liksom, någon som bryr sig. Mm. Och klart vi är med, alla var med och liksom, så det var ju inte så himla svårt.
Nej.
När man har det kontaktnätet. Och helt plötsligt så blev det ju då först radion där, och jättesuccé vart det ju.
Ja, och det du gjorde då, i och med att du gjorde radioprogram, så kunde du snabbt också göra artiklar till Tyres Nyheter.
Jag gjorde ju inte det i början.
Nej, jag vet, men det kanske du inte gjorde i början.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej. Men sen lyckades du göra någon fantastisk sak. Du lyckades hitta en kille som kunde fota.
Just precis, Klaus Meyer.
Ja.
en fantastisk, han kan fortfarande fota.
Jag vet.
Men nu är han ångbåtskapten.
Ja, men det var ju det som gjorde också att de här fantastiska fotografierna.
Ja, verkligen. Ja, det var ju halva reportaget.
Ja.
Just när man startade Tyresö Nyheter på webben. Där jag tycker nog att Tyresö Nyheter skulle kunna höra hemma på ett mycket bättre sätt. Men ja, man väljer ju att inte satsa på den delen på samma sätt av någon anledning. Men Klaus gjorde ju helt plötsligt, och det var ju en sån här turgrej.
Ja,
någon snubbe som bara hör av sig via Facebook Messenger och säger så här: dina bilder är fula. Vill du ha mig?
Ja, men det, och sen det här, tycker jag, det här du hade, den här liksom lokala grejen, för mig har ju Tyresö FF funnits när jag var ung, och då höll man ordning kanske på vilka killar som var med på olika lag, och liksom lagen, det stod, om det var Tyresö, eller var det Södernyheterna hette då, då stod de olika lag, man tittade på de här bilderna, för då var det jämnåriga som spelade, eller jag kommer inte ihåg hur det var, men sen var det ingenting om sport till Marta kom. Då var det sport för hela slanten. Alla skulle titta på fotboll. Men det var ju liksom, de var ju köpta. Mm. Det var ju inte Tyresö-profiler. Det var ju liksom, det var ju konstgjord andning. Man köpte hit dem. Men det som du gjorde, som jag tycker är fantastiskt, du har ju låtit de här lokala... Jag måste säga det. Du har ju faktiskt gjort direktsändning dessutom från Bollmoravallen, det som kallas för Tyresövallen.
Mm.
Där du stod i regn ibland.
Ja.
10 åskådare.
Ja.
Och så hör man dig som en jäkla, vad heter han som brukade kommentera tv?
Åke Strömmer.
Som en jäkla Åke Strömmer. Ja, nu går bollen fram till, jag vet inte vad man som hette. Och nu närmar de sig målet. Alltså, min son Ted var med dig.
Mm.
Och jag ringde, var det så spännande? Nej, men Niklas får det spännande.
Ja.
Nej, men du gjorde ju också, du gjorde en insats. Du gjorde ju de här unga killarna och tjejerna, för det var tjejfotboll också, synliga.
Ja, verkligen. Ja, jag måste nog säga att när det gäller just radion så var det varit väldigt mycket damfotboll.
Ja, det var ju det. Och där var vi framgångsrika. Vi, säger jag då.
Ja, både och. Jag tycker alla lagen har ju varit ganska lika framgångsrika. Nu ligger ju damerna högre, men det är också lite snävare i damfotbollen. Det finns inte lika många divisioner och det är lite mindre. Men det ska ju inte förringa det hela.
Och sen körde du handboll också.
Handboll live. Det var den sämsta livesändningen någonsin. Kommer du ihåg den?
Nej, kommer jag inte ihåg.
De hade pressat mute-knappen på ljudet.
Jaha, det kommer jag inte ihåg alls.
Så de filmade det, och jag satt här i studion och refererade bara till bilden.
Jaha, det
och du ringde och ringde till stackars Ted och sa, du måste stänga av, det här låter för jäkligt.
Ja, men det...
Men det sa inte Theodor.
men också det här att visa de här olika lagen och låta de här personerna bli lite kända. Men sen gjorde du en annan sak också, för du har suttit i kultur- och fritidsnämnden som fritidspolitiker. Mm. Du har också startat flera kulturprogram.
Ja, kulturbordellen.
Just det, och bordell, varför kallar man det för bordell?
Jo, alltså... Jag startade ju det här programmet ihop med en författare som heter Helena Dahlgren, eller rättare sagt, hon var den första, och hon har ju den som har varit med de flesta gångerna och sådär. Men då satt, vi skulle göra vårt första program, och då så tänkte jag så här, för då hade jag lite dille på att ha egna program, handbollsprogrammen hade ett namn och så vidare, nu heter ju alla sportprogram 2 centimeter innanför linjen.
Ja.
Men jag hade ingen namn på kulturprogrammen, för jag tänkte, eftersom jag sitter i kultur- och fritidsnämnden, tänkte jag, jag borde ju bredda mig lite och göra kulturprogram också.
Mm.
Och då hade Helena jobbat på en bokläsarblogg som heter Bokhora, och då dök det där namnet kulturbordellen upp i huvudet bara. Så jag...
men förklara för dem som inte fattar. Jag kommer till det.
Och då frågar jag henne, vad tycker du om det? Hon tyckte det var strålande. För liksom, det handlar ju om att sälja sig själv.
Ja.
Och det är ju lite det. Det handlar om att vara på bordellen också. Men kommer man till bordellen så, som författare, så är det ju för att man ska kunna nå ut till en lite bredare publik.
Mm.
Även... om man då inte har ett stort förlag bakom sig.
Mm. Och det är väl också du gjort. Du har låtit väldigt många komma hit och berätta om sina böcker.
Ja, det har jag, absolut. Det är Josefin Ros, Anna Bågstam, Helena, vad har vi fler?
Ja, men sen har också
Pernilla Wallén ska hon heta. Hon har bytt namn. Vi ska säga Wallén, hon heter Alm förut.
Ja, just det.
Men ja, och det är fler än det. Vi har ju Arne också, punk-Arne.
Ja, och det var väl också en fantastisk grej. Mm. För det vi gjorde, vilket var trevligt tycker jag, vi gjorde alltså en punkafton på biblioteket.
Ja, helt fantastiskt. Och det var ju den första riktiga vårdagen. Det var 18-19 grader varmt, det var en lördag och det var mitt på lunch.
Och då hade två av de kända punkarna som kommer från Tyresö.
Ja, Bosse Lutén och Arne Vikander.
Ja.
Och
båda har kommit ut med varsin bok då, hade de gjort.
Ja, Bosse har ju skrivit lite fler böcker, ja, han skriver ju barnböcker också.
Jo, fast han just om sitt punkliv.
Mm, just det.
Så de här två böckerna. Och vad hände på biblioteket? Vilka människor kom vandrande in på biblioteket?
Alla gamla punkar dök upp. Och det som var så kul var ju att hon, bibliotekschefen, sa ju så här. Ja, ni får ju inte, ni ska inte bli ledsna, men det är ju första vårdagen och liksom folk väljer ju annat att vara ute. Och det var ju fullsmockat.
Ja.
I den där lilla lokalen. Det var säkert 60-70 pers.
Precis det. Mm. Och det var människor som inte vanligtvis går på såna här evenemang.
Nej, det var så jädrans kul.
Ja, det var det.
Och det måste ju ha varit kul för Arne och Bosse också. Ja. För att de där människorna hade de nog inte sett på ganska många år.
Nej, det var ju många gamla kompisar. Det var ju gubbar.
Ja.
Men som en gång i tiden var unga grabbar.
Så de såg med tuppkam.
Ja, de såg varandras gamla...
Mm. Det var mycket skinnjackor ändå, tycker jag.
Svart
tycker jag
var det.
Och det första som hände, vet du vad det var, när jag och Arne kom dit?
Nej.
Det var att en av bibliotekarierna säger till Arne så här: tack Arne, det var så kul att du nämnde mig i boken. Och Arne bara så här: vem är du? Och då sa hon, nej, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon kallades för. Och då var det ju en... utav figurerna i boken som hon tyckte det var så jädrans kul just att bli nämnd i en sån här historisk roman, för det ska man ju säga, även skapelseberättelsen finns med i Arnes bok om hur, ja, det är som precis efter Bibeln hur det skapades, och det avslutas med att Gud hade några saker över. Han hade lite falukorv över och den slängde han upp i en ring uppe vid Graningsringen.
Ja, just det tror jag vi läste högt upp.
Ja. Ja.
Men då måste man ju säga så här, det här med Tyresöradion, du och jag har ju då liksom varit, vad ska man säga, kollegor i sex år nu.
Sex år bara, ja. Känns som en evighet.
Hur många program hade du gjort, sa vi?
225.
Jag har gjort många fler.
Jag vet, jag kommer big time nu.
Ja, men jag har mycket mer tid. Men,
så är det ju.
Men, och det måste man ju säga, vi har ju ganska lätt teknik nu.
Mm, det har vi, fantastiskt lätt teknik.
Ja, så att sitter ni och lyssnar och säger, gud vad kul det skulle vara att göra radio, för det är väldigt roligt. Jag tycker att det roligaste med radion är att få alla människor som jag är nyfiken på. Ibland kan man ju liksom träffa någon gammal skolkamrat på bussen. Och så vill man ställa 200 frågor. Hur gick det med den där killen? Blev ni ihop? Fick ni några barn? Flyttade ni? Men då låter man ju som en sån här jättekonstig tant som sitter och frågar ut någon.
Frågar du det på folk på bussen?
Nej, men man har ju frågorna i huvudet.
Ja, det är klart.
Men det som är fantastiskt då, när man då får höra att någon... Till exempel nu så intervjuar en tjej som faktiskt blev misshandlad i sitt förhållande. Och då kan jag säga, kan inte vi göra ett radioprogram om det? Då kan man ju sitta i ett radioprogram och ställa frågor och få veta grejer och få lära känna människor som man vanligtvis kanske inte kan. Hur ofta sitter jag och pratar med någon som är utslagen?
Mm.
Liksom, eller de här Sandelius.
Troligtvis oftare än man vet, men...
Jo, men man kan ju inte ställa frågorna.
Nej, det kan man inte.
Så det som är fascinerande är ju att få lov att prata med människor om deras liv och ställa alla de frågor som man faktiskt har.
Mm.
Och till exempel nu när jag intervjuade Hasse Sandelius, som jag har sett under alla år, när Sandelius gick under ombyggnationen. Hur var det?
Mm.
Han som heter Sandelius dessutom, som är en del av vår historia.
Ja.
Ordet Sandelius betyder glass för mig.
Ja, Det är det ju faktiskt.
Eller restaurang. Eller... Men framförallt var det glassen.
Ja, jag, det var ju en sån här jätteuppenbarelse när man började jobba och gick som brevbärare in i stan där och upptäckte att mellan Hötorgshusen, där ligger Sandelius också.
Ja, men just sån där. Så att den här, att få lov, det är en ynnest att få intervjua folk.
Ja, det är det verkligen.
Och jag vill säga det, att ni, är det någon som lyssnar på det här och tänker, vad ska jag göra nu när jag går i pension? Det bästa vi vet är unga pensionärer som har gått om tid.
Just det, de kan bli programmakare och göra hur mycket program de vill, om vad de vill också.
Ja.
De kan faktiskt intervjua sin farmor.
Just det. Eller, och det är också äldre människor, men också om man har något speciellt intresse som du har sport. Mm. Men till exempel de som är speciellt. Det finns ju jättemånga olika liksom, vad ska man säga, fritidsintressen man kan göra program om.
Filateli, modellflygplan, allt möjligt spännande. Ja. Och det är ju inte som Ann säger, utan vi vill ju gärna ha yngre människor också.
Du vill ha det. Jag då som ser på liksom, kontinuitet, jag älskar de yngre människorna. Men de stannar inte så länge.
Nej, men det om vi har många yngre människor så ja, blir det nog...
Så, vi satsar på bredden så får vi en liten elit.
Exakt.
Som man gör. Nej,
men för många kan det ju också vara, som är yngre, så kan det ju faktiskt vara en bra stepp,
ja, det är det.
Planka för att kanske gå vidare i sin karriär och faktiskt få ett jobb på en större radiostation.
Ja.
Och det ska man inte förkasta, för det handlar ju om en del teknik, det handlar om intervjuteknik framför allt.
Ja.
Hur får man folk att berätta sina innersta hemligheter?
Precis.
Och hur gör man för att en intervju ska bli bra liksom, med uppföljningsfrågor och alla sådana här saker?
Får jag säga en sak som är ett svar på den? Nu ska jag svara det enkla svaret, som finns det hundra mycket. Jag ska ta om så här, det bästa man kan göra. Det att vara sig själv.
Ja.
Att är man som Niklas och skrattar hela tiden, då får man skratta hela tiden.
Mm.
Och är man som jag och ställer en massa svåra, komplicerade frågor. Nej, men jag skojar.
Ja.
Man kan inte vara någon annan.
Nej, det kan man inte vara.
Nej.
Utan man måste ju lita på sin personlighet. Och att det inte är man själv som är den intressanta, utan det är ju ens gäst faktiskt.
Ja.
Men sen gäller det ju att ha ett sätt att man gör gästen... Som man oftast inte känner så till någon som...
En huvudperson.
En huvudperson, och att den personen känner sig bekväm.
Ja, det har rätt i.
Och gör de inte det... Jag har ju faktiskt gjort en fantastiskt kul intervju en gång med två killar. Jag ska inte nämna några namn, men jag gjorde en intervju. De var inte så sugna på att komma hit... De hoppade in istället för några andra, och även trots att jag känner den ena sedan lång tid tillbaka, och jag på den tiden förberedde mig väldigt noggrant, så jag hade 35 frågor, så var de 35 frågorna slut efter 8,5 minut. Och jag bara tänkte så här, jag kan inte be dem att gå.
Ja. Nej, men hur tycker du det har varit? För att nu har du hållit på i 6 år med det här.
Jag tycker det har varit fantastiskt.
Ja. Och vi har ju nu dragit igång direktsändningar på den här programmet Röster i gryningen.
Mm.
Och där är det två personer som inte är pensionärsåldern, vill jag säga, mycket, mycket yngre.
Ja.
Och de lärde sig här ganska fort. Tekniken, jättelätt att lära sig. Och direktsändning är nog det svåraste.
Ja, det är...
Det är svårast.
Det är svårt.
Men det är roligast.
Om tekniken strular. Jag har ju alltid haft med mig Theo. Då märker man ju inte sånt. Han är ju sånt jäkla geni. Ska man ju säga. För det är han ju verkligen.
Mm. Det är han som har fixat all teknik.
Ja, precis. Men när det strular... Du vet, när en gäst inte kommer och såna här grejer. Då kan det, och det hände ju när vi sände... När vi sände de här långa eftermiddagssportprogrammen som faktiskt var jäkligt roliga, men bara hade 14 lyssnare, eller vad du sa.
Ja, för det är väl det som också är problemet med direktsänd. Då måste ju folk slå på radion eller programmet precis då. Men vi spelar ju ändå in. Så även Röster i gryningen som då går mellan 7-8 på måndag morgnar. Mm. Några lyssnar, men sen lägger vi på slingan.
Mm.
För slingan är det som är succén.
Ja,
att man kan lyssna igen. Och att man kan dela programmen på på sociala medier, att vi har poddar och de som har appar som är som poddar. Mm. Sådana grejer är väldigt viktiga. Vi har all den moderna teknik vi behöver.
Just det. Och att lyssna på sportsändningar efterhand, det är väldigt tråkigt.
Jag vet.
Det var ingen hit. Men det är det som är roligt också. Man provar saker.
Ja.
Och vissa saker går och vissa saker
men
går inte.
Men analyserna som du har gjort med olika sportledare, vad säger man, idrottsledare här i Tyresö, det tycker ju själva, det tycker de om som även var med och spela och veta. Mm. Och det program som har gått allra, allra bäst, det är ett av dina program.
Är det 2 centimeter innanför linjen?
Nej, det är inte bara så. Utan det var det program när du berättade om när Tyres FF tappade alla killarna.
Ja, just det. Det är ju ett halvår sedan, så det har jag glömt bort.
Ja, det är det mest lyssnade programmet.
Ja, det är det ju. Och även det uppföljande programmet.
Ja, det var extremt höga lyssnarsiffror. Och det berodde ju på att det fanns ett extremt nyhetsvärde i det. Och alla som var inblandade ville ju höra de här förklaringarna.
Ja, precis. Analyserna. Jag var lite förvånad, för vi hade ju en stor grej faktiskt när Victoria Svensson, före detta landslagsstjärna och skyttekung i både landslag och i allsvenskan, och så där, tog över damlaget.
Mm.
Det var ju ett vällyssnat program. Jag tror att det var bortåt 1000 lyssnare, men det var inte ens i närheten av den rush som det var, för att du ringde mig 2 dagar senare och sa att
jag kommer inte ihåg, sista kolla var över 2000. Så det är det enda program som har gått över 2000. Jag har inte kollat just nu inför det här programmet hur många lyssnare jag har haft i efterhand.
Och för er som lyssnar på programmet, kan ni tänka er att jag har 2 armar uppe över huvudet?
Vet du vad? Nu tycker jag att det här lilla sommarprogrammet som vi då spelar in.
Ja.
Och det beror ju på att sommarslingan som ni nu lyssnar på, det är under 9 veckor. Då lägger vi på väldigt mycket repriser.
Ja, det gör vi.
Och då tänker jag då att för Mappes skull.
För Mappes skull.
Så kan vi inte bara ha repriser.
Nej.
Så nu, tack vare dig Mappe, så satt vi nu och ansträngde oss och pratade om gamla tider.
Och jag vet ju också att Mappe vill hemskt gärna att vi ska spela gammal proggmusik.
Ja.
Och det är inte det som vi pratat om innan, utan han lyssnar på engelsk progressiv rock, det vill säga Genesis.
Gör han det?
Och sådana saker, ja.
Ska vi spela en sån låt för honom?
Det tycker jag.
Jag tyckte Keos Pyramid var annars bra, men det kanske...
Det är en jättebra låt.
Ja, men okej, för Mappes skull då?
För Mappes skull så
spelar vi Genesis.
Ja,
jag gillar det. Genesis också faktiskt.
Ja, det är fin musik. Det håller med.
Vilken låt tänker du lägga på då?
Ja, det... vet inte jag i nuläget. Därför att deras låtar är ju 15 minuter långa. Ja, men vi kan ju inte spela Supper's Red, för den är ju en hel LP-sida lång. Den är 20 minuter. Ja. Men vi kan väl ta någonting från den tiden, som Robbery och Salt and Battery från Trick of the Tail-skivan, tycker jag.
Ja, och vi döper programmet till För Mappes skull.
För Mappes skull. Del 1.
Strode on in the night till he came to the room with the safe. it's the same.